hjärtligt välkomna till Barça-poddens nyårskarameller, eller vad ska vi kalla den? Vad säger ni?
Nyårskaramell.
Ja, med Armin Samandi och Alexandra Jonsson idag. Och ja, vad säger ni?
Årets första podcast.
Årssummering. Ja, precis. Och en liten summering av 2012 är väl det som allra främst står på schemat idag. Vi tänkte även ta upp lite Espanyol, det är ju derby som stundar till helgen. Och även lite guldbollen, som alltid är ett lika hett ämne. Men vi börjar med 2012 innan vi blickar framåt. Om ni ska säga spontant, och Alex och Armin, vad säger ni? Var 2013 ett bra Barça-år?
2012.
Att 2012
var... Ja, det var väl... Det har väl varit ett lite upp och ner år med byte av tränare och allting. Om man säger så. Vi har ju haft...
Titelmässigt sådär, va?
Ja, inte så många titlar, men... ska man kolla i det stora hela med... och på de omständigheterna som har varit, så tycker jag ändå det har varit ett hyfsat bra år. Och det är väl ett år man ska vara stolt över ändå. Även fast det bara blev en Copa del Rey-titel.
Ja, vad säger du, Armin? Har du några invändningar på det?
2012 för mig är ett ganska sorgset år med tanke på att Guardiola la ner. Det har varit fyra väldigt roliga år har det varit, och klubben och laget har i många ögon liksom blivit den största klubben och det största laget i alla ögon. Och då när han som har mer eller mindre gjort det hela steppar ner och sticker, och blir man ju liksom, man blir ju ledsen givetvis. Det började ju med en cuptitel och det slutade med en cuptitel mot samma lag också i och för sig. Så även om det bara var en Copa del Rey-titel, så man kan ju vara givetvis nöjd, men jag är så där, så lite bitter smak, lite som Jeffren sa när han lämnade Barça: jag lämnar med en bitter eftersmak. Så tycker jag absolut. Sen är det skönt att klubben... Vad säger du?
Sen kan väl vi för allas bästa hoppas att inte du var lika mycket skadad som Jeffren. För det hade ju varit förskräckligt.
Nej, jag tycker klubben löste det jättefint med att titta Villanova ersatte Pep. För det var ju det jag var som mest rädd för. Att det skulle bli en helt annan grej. Ett helt nytt projekt. Och vad skulle hända? Skulle vi göra någonting annat? Skulle vi sluta slösa in talanger? Och hur skulle vi göra? Vi behövde ju liksom samma kontinuitet. Så länge Tito Villanova kom, så var ju jag jättelugn. Så det var det bästa de kunde göra.
Och sen så hade ju, om man efter Villanova tagit över, så har det varit lite annorlunda mot hur det har varit innan. Och det har blivit ett år mer av att försöka förnya och göra ett, skapa ett nytt lag så att säga, än att fortsätta i den vågen som man har varit på innan. Så det har ju varit ett väldigt annorlunda år mot de fyra senaste åren vi har haft, mycket på grund av det här tränarbytet. Och det har ju varit sorgset så som du säger, men jag tycker ändå att Villanova har gjort ett bra jobb från det som tog över.
Håller kvar vid det du sagt, för jag har ju sett att du har skrivit och du har pratat väldigt mycket om det förut, just att första säsongen nu under titeln, det ska vara ett så kallat inslussningsår, eller man ska säga. Alltså, jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Det låter ju väldigt bra på pappret, och jag hade gärna sett att det var så. Men jag tycker samtidigt, just när det gäller talangerna, att det, vissa har fått lite för lite spel till det. Jag tänker framförallt på Bartra, som jag är väldigt förtjust i, och som jag verkligen, verkligen tror.
Helt klart, han skulle ju spelat redan mot Granada hemma i de första omgångarna.
Ja. Håller jag med om.
Ja, precis. Sen så har ju Montoya ju fått sina minuter, absolut, och även i en del viktiga så. Man kunde fått mer. Tejo har väl varit den som kanske fått mest. Thiago har varit lite skadad. Ändå fått väldigt mycket på slutet. Han är inte orolig för han känns inte riktigt som en talang på det sättet. Han är redan etablerad så. Men om vi tänker på Bartra och Montoya och Tejo och sådär. Alltså det, de kunde fått lite mer speltid.
Nej, men absolut. Jag trodde innan året började att spelare som de du säger, Bartra, Montoya, skulle fått mer speltid än vad de har fått så här långt. Det kändes som att Titos plan var att ge dem mer speltid, men sen så gjorde han i stort sett helt tvärt emot det man förespådde att han skulle göra lite med just de situationerna. Om man kollar på att slussa in de unga. Men sen så har det ju varit väldigt mycket annat som har varit mer eller mindre ett år för att försöka ändra och skapa något nytt. Om man kollar på hur mittfältet har spelat, och det har inte varit liksom en självklarhet att Xavi ska starta varje match. Det har inte varit någon självklarhet att Pioli är från start varje match. Och det har varit liksom mycket förändringar på de spelarna, mer Fabregas har spelat. Otroligt mycket mer än vad han har gjort tidigare år och så vidare. Så att det har varit en hel del ändring så, och hur laget spelar. De har spelat lite mer direkt än vad de gjorde under Guardiola.
Ja, jag håller med. Jag tycker det är jättebra också att Tito vågar göra de ändringarna och vågar spela mer direkt och rakt. Och liksom sätta upp direkt istället för att hålla på och trockla och vända tillbaka och allting där. Men just ungdomarna var det jag fastnade på och liksom reagerade på. För det har ju varit rätt tydligt på slutet att Adriano har trots allt gått före Montoya som högerback. Trots att Montoya kanske imponerat mer sett över hela hösten. Även om Adriano har varit väldigt bra. Man kanske främst har varit det som vänsterback. Och nu har i och för sig gjort mål och allting rätt så snygga också. Så han är väl ett namn på alla släppar då. Men och detsamma gäller ju Song, har ju fått spela mittback istället för Bartra, och du vet Armin Sarre mot Granada bland annat. Så det...
Sen fick Song sluta spela mittback.
Ja, men det gick ju inte så bra. Jag tycker det var dumt att han inte valde att satsa på Bartra direkt.
Nej, jag håller verkligen med dig. Det var mer inför säsongen så trodde jag verkligen att han skulle göra det. Speciellt när man kollade på preseason för säsongen då, där Bartra fick spela en hel del, typ nästan i varje match, och gjorde ett otroligt jobb. Så var jag nästan helt säker på att när Puyol och Piqué inte spelar så är det Bartra som är på den ena positionen. Men det har ju tidigt visat att han har inte gått den vägen. Men det var det jag förutspådde i försäsongen, att det skulle bli ett mellanår på det sättet att han slussade in ungdomarna. Nu har det blivit ett mellanår på ett sätt med att man håller på att ändra lite på hur man spelar och spelar på nya positioner, och det tar lite tid innan allt funkar perfekt. Men som du säger så saknar jag också att fler ungdomar skulle fått mer chanser än vad de har fått.
Absolut. Det gäller att ge de här ungdomarna chansen, för vi pratade om det här i första programmet, det här med Thiago, och jag förespråkar om att liksom det är viktigt att ge dem chans, och andra sidan är det viktigt att inte ha för bråttom. Men så kom Adda med statistiken om att Thiago hade spelat 42
matcher i fjol.
Så för att vara Barca så får de ju visserligen lagom med speltid. Och andra sidan, förra året var inget vanligt år, vilket jag har sagt tidigare. Det var jättemycket skador och det finns ganska mycket ungdomar att fylla på. Men så länge, de ska ju inte ha bråttom heller, de ska inte spela för mycket heller. Men så länge de är kvar så är det helt... Alltså, för vi alla tänker på Alberto Botia till exempel, som spåddes en jättelysande framtid. Och liksom, ja, vad hände där? Nej, det är ingen prioritering alls. Och så minns ni när vi värvade in han Henrique eller vad han hette? Vi värvade inte in honom direkt heller, utan vi värvade in han. Han fick ju aldrig ens ha något med Barca
Saro att göra. Henrique Keirisson.
Ja, Henrique Keirisson. Ja, just det, Keirisson. Så länge det inte blir en Botia så är det helt lugnt för mig.
Men det är självklart, så måste man, ska man inte vara för bråttom med spelarna. Men om man tar spelare som just Bartra och Montoya, känner jag att det är två spelare som är väldigt, väldigt redo och väldigt mogna att ta det steget att få mycket mer speltid. Montoya skulle jag nästan kunna se ta över startelvplatsen från Dani Alves, som inte har varit så bra. Nu har ju Adriano lite mer fått det än Montoya, men jag känner att han är så pass redo och på den nivån, både mentalt, vilket är egentligen den viktigaste delen, och även fotbollsmässigt, spelmässigt, att han skulle kunna ta den rollen. Och när det kommer till Bartra, när vi har haft de skadorna vi har haft och de problemen på just den positionen, samtidigt så har vi en spelare som Bartra som är så otrolig. Han är verkligen redo att gå upp där med, visade han i försäsongen, och han har visat det i flera matcher. Och så att just de två spelarna känner jag att där är inte spelare som man behöver ta det lugnt med, för att de har fått för mycket beröm, eller vad man ska säga. Som det ibland är med vissa anfallsspelare, där man måste liksom ta ner dem lite på jorden. Den detta är spelare som både mentalt och fotbollsmässigt är redo att ta den här rollen. Och då så känns det bara konstigt att man låter dem sitta kvar på bänken och titta på.
Jag gillar för övrigt, Alex, att du sa att det var ett mellanår trots allt nu, när vi ändå är vidare i Champions League, cupen och leder ligan med 9 poäng. Men det är väl så det. Det är väl så det.
Ja, den är god. Och slått rekord i ligan också.
Ja, fast man måste just nu jämföra Barca med Barca. Ja. Alltså om vi ska jämföra Barca med andra lag så då
om,
är vi ju...
Om nu det är mellanår, vad är den bästa åren för henne?
Ja, precis. Vad ber du?
Det gör man bara på FIFA eller fotbollmänniskan.
Ja. Nej, men vi kan ju fortfarande... Vad tror ni? Har vi chans att vinna alla tre titlar i år?
Absolut, absolut. Vi har både truppen och... Och absolut så har vi spetskvaliteten för det. Det råder inga tvivel om det. Vi har bevisat att trots att det egentligen bara varit Messi som har presterat så har vi bevisat att vi har öst in målen då. Tito har ju spelat med Cesc som mittfältare och flyttat upp en gästa och det har ju blivit en succé. Och jag har ju varit inne på det och skrivit om det också att jag tror Alba har en väldigt stor nyckelroll i det. Att han fyllt på så en gästa har fått en liksom mer offensiv fri roll. Och det är därför han har gjort så många fler assist. Och det är därför han är så mycket mer involverad i spelet på, ska man säga, sista tredjedelen där det händer. Så är det någon anfallare som börjar prestera ännu mer så kommer det förmodligen bara bli ännu bättre. Så att det har gått så pass bra trots att egentligen bara Messi av anfallarna presterat när det gäller mål. Det tyder ju på enorm styrka, så jag tror det bara kommer bli bättre.
Jag skulle vilja säga så här. Heter vi FC Barcelona så vore det jättelöjligt om vi bara går efter en titel av tre. Vi har spetskompetensen för det. Vi har resurserna för det. Och det finns ingenting som talar emot att vi skulle inte kunna, alltså att något skulle hindra oss från att gå mot alla tre titlar. Det ska vara vårat mål. Hur mätta spelarna än är så... Och det spelar absolut ingen roll om de har lyckats med det innan de känner sig mätta. Det spelar ingen roll hur mätta de är. Är man i FC Barcelona efter den här Guardiola-eran, då spelar man fotboll för att man ska skapa historia. Så enkelt är det. Vi ska bli världens bästa klubblag någonsin. Vi ska bli det bästa laget någonsin. Så enkelt är det. Om inte vi till och med redan är det i många ögon.
Och sen så får man ju säga att vi ska ju vinna Champions League i år. För att vi vinner ju det varannat vårt andra år. Så att det... Och ligan verkar vi ha koll på. Kuppen borde vi ha koll på också. Så att det blir väl trippel då. Första säsongen för Villanova, precis som för Guardiola.
Ja, blev det för Pep förstår du, kan lika gärna bli det för Tito. Eller Jordi Roura.
Jag tänkte på en sak just med tanke på att försprånget är så stort i ligan. Just när vi vinner på ungdomarna. Det kan ju faktiskt bli så ändå att... Eller förhoppningsvis att de får rätt mycket speltid nu i... I januari, februari, för det väntar ju cupspel troligtvis mot Malaga nu om man slår ut Cordoba, men 0-2 på bortaplan ska väl inte tappas. Och sen väntar ju troligen Malaga och efter det Valencia eller Real Madrid, troligtvis då, om vi ser till vad man tror. Och det är klart att har man ett ganska stort försprång i ligan, säg att Atletico kanske tappar poäng och Real också i ligan, för det är klart att Atletico är ganska nöjda med där de ligger. Real Madrid känns ju som att de mer eller mindre har gett upp en ligatitel. Då finns ju ska man säga ytan att kunna ge spelare som Bartra och Montoya chansen mer från start även i ligaspelet, om man då dessutom har cupspel och tänker på längre fram Champions League också såklart. Så vi kan ju hoppas att allt i ett, så att säga, att det blir ett slags mellanår på det sättet. Absolut. Att man kan slussa in nya spelare. Absolut. Men ändå att man går väldigt bra. Precis. Ska vi lämna det då och gå över till lite utmärkelser?
Det kan vi göra.
Årets målvakt, jag vet inte om det är någonting att ta upp. Liksom, vi har ju Pinto, han är i Pajasen. Vi har Valdés som är våran klart bästa målvakt. Jag vet inte om vi behöver gå in så mycket djupare på det. Eller har ni några andra?
Oj, Rolla Zabba.
Pinto har precis sagt att han är ute efter att ta Valdés plats. Men, ja. Pinto är nog, jag tror faktiskt Pinto är otroligt mycket viktigare för truppen än vad man tror. Utanför planen i omklädningsrummet och sånt. För han verkar vara...
Ja, absolut utanför planen. Han är en riktig pajas och en moralhöjare så att säga. Så jag tror också att han är väldigt, väldigt viktig.
Så jag hoppas i alla fall att han stannar i några år till.
Ja, han är ju förlängt nu till 2014 så det blir i alla fall en säsong till. Vi kan väl lämna målvakterna där. Det kanske kommer år framöver som blir mer roliga att diskutera just den punkten. Men årets försvarare då, Armin, vad säger du om vi börjar med dig? Om du bara får nämna en ytterback, mittback och sett då till hela året, inte bara hösten och senaste tiden utan hela året. Vilken försvarare skulle du vilja lyfta fram allra mest? Och Zielinski är utesluten.
Vad för att det var min favorit eller vad då?
Jag vet att
Adriano var... utan tvekan. Utan tvekan. Alltså grejen är så här, jag hatade honom så mycket innan för att jag tyckte
hatade.
Ja, jag tyckte vad är det här för värvning, killen vet.
När han spelade i Sevilla eller när han kom?
Nej, när han kom och så när han, okay. När han fick spela sina matcher, jag tyckte vad är det här för värvning? Herregud, han vet ju inte vad han håller på med. Han är för offensiv som ytterback och hans defensiv håller inte, men någonstans när man blir blind och min bästa vän påminner om att liksom, dö, han är ju inte bara vänster ytterback utan den här killen kan ju spela överallt. När Tito satte honom som mittback mot Real Madrid, ja, det slog han. Då sa jag, herregud vilken kille det här är. Och då några omgångar där innan har han till och med stängt in mål och stängt matcher eller avgjort matcher. Det är utan tvekan en årets försvar i mina ögon. Piqué har inte varit den Piqué han har gjort ända sedan han träffade den här magdansösen från... ja, från fjärran länder om man säger så. Puyol har haft skadeproblem och vi vet att Puyol inte är samma Puyol som han var innan. Även om det där hjärtat syns på plan. Alves har haft skadebekymmer och inte heller den samma Alves som han var en gång i tiden. Och de som fyller på då, de har ju knappt spelat så mycket. Och givetvis kan Jordi Alba nämnas, men han har ju bara spelat ett halvår av 2012. Så jag vet inte om vi kan ta in det där. Adriano utan tvekan säger jag.
Alex, håller du med eller är det någon annan du skulle vilja lyfta fram?
Jag är väl med på samma spår. Jag tycker det är i alla fall ytterbackarna, Adriano, Montoya och Jordi Alba som har varit de som har imponerat mest. Piqué har ju inte varit på sin normala nivå och Puyol börjar bli lite till åren. Mascherano har väl gjort ett hyfsat jobb, men han är ju fortfarande, även fast han har blivit en bra back, även fast han inte är det från början, så märker man ju att han inte är på samma nivå som de världsbackarna, så att säga. Och Dani Alves har inte haft något bra år överhuvudtaget. Så att för mig är det väl mest mellan Adriano och Jordi Alba, men som Armin säger så har Jordi Alba bara varit här halva 2012. Han har gjort det otroligt bra och sen så är jag grymt imponerad över det Montoya har gjort när han väl har fått chansen, så att säga. Då har han varit en av de mest spelat bland de mest rutinerade. Har han sett ut att vara på planen även fast han är en av de yngsta, vilket är väldigt imponerande. Sen är ju min favoritback för säsongen, spelar inte ens i A-laget, det är ju Grimaldo i B-laget. Så att,
han kommer bli så grym!
För där har vi, varje gång man sitter på ministadion och kollar på B-lagsmatchen så är det helt otroligt hur imponerad jag blev av han i varje match. Yngst på planen, han har varit 16, fyllt 17 och när alla andra är 18, 19 eller äldre. Och han är ändå den som ser mest erfaren ut på planen. Det är nästan som man vill ta upp honom i A-laget direkt. Men
det är klart, man fick reda på vem han var innan så det är inte svårt att släppa. Alltså, den här killen är någon för framtiden utan tvekan. Vad säger du, Adam?
Jag instämmer ju absolut i Grimaldo. Där har vi ju en riktig, riktig joker i framtiden. Man blir nästan lite besviken när Jordi Alba värvades just för att det skulle kanske ta ytterligare något år för Grimaldo att slås in i A-laget. Men det är klart, han kommer göra det förr eller senare ändå. Han är en ruggig talang, kanske den största vi har i akademin just nu. Men ser vi till hela året så alltså, egentligen vill jag säga Bartra jämt när det gäller allting. Jag håller väl egentligen med. Jag kanske ändå vill slå ett slag för Jordi Alba, för han har ju varit helt sjukt bra under det här halvåret, även om han bara varit ett halvår. Han har inte gjort en dålig match. Och han har bidragit med så mycket i offensiven så att just det jag var inne på förut, att Iniesta kan spela på kanten men inte bli så isolerad där ute, utan att Alba hela tiden sticker med. Och nej, han kommer bli väldigt, väldigt viktig. Och många säger att vi inte har ändrat så mycket mer än just det här raka spelet, men just värvningen i form av Jordi Alba har gjort att vi faktiskt kunnat spela lite annorlunda och ja, just mer rakt, och att övriga spelare kan få lite mer fria roller. Så jag säger Alba, men Adriano har gjort ett sjuhelsikes år.
Kan jag säga ytterbackarna?
Ja, ytterbackarna. Årets backar. Man får inte glömma Montoya. Det är klart. Han ska ha kredd. Ytterbackarna. Ja, absolut.
Ja, men vi traskar väl vidare då. Och årets mittfältare, den här blir ju lite lurigare kan jag tänka mig.
Ja, jag tycker väl, den är enkel.
Vi börjar väl, ja vi kör du Alex.
Sergio Busquets. Utan tvekan för mig. Detta har väl varit året då jag helt har fallit för Busquets spel på planen. Om man inte fokuserar på honom under matcher så märker man inte hur otroligt viktig han är för laget och vad han egentligen gör. Men detta året har han varit både för spanska landslaget och för Barca har varit helt otrolig. Sen har man ju i och för sig Iniesta också som har varit helt fantastisk och för mig kanske är Europas bästa fotbollsspelare. Så det är lite svårt, men den jag har blivit mest imponerad av är utan tvekan Busquets.
Vad säger du Armin?
Jag instämmer helt och hållet. Sergio Busquets är någon jag tycker absolut har fått för mycket skit över någonting han har gjort sedan år tillbaka. Just en liten blundar för ena ögat, kollar upp om domaren ser när Thiago Motta sparkar ner honom och det där har satt sig in och det har blivit skämt och Busquets simmar på plan, Busquets dyker på plan och det har gått för långt hela den här dykningsgrejen om Sergio Busquets, som att han ska vara en sån som
filmar.
Han har inte gjort det på flera år och jag försvarar honom inte just för att han är en av mina spelare, utan jag tycker att det är överdrivet för alla missar ju verkligen vad den här killen gör. Och när Sergio Busquets inte är med, jag vet inte om ni har märkt det, men om Sergio Busquets inte är med, då märker man ju att hela det här mittfältet, alltså det står och väger och håller på och välter nästan. Det är vissa matcher, nu vet när han måste vila och han bänkas för att liksom vila. Och han måste spela, för han måste ju hoppa in sen i andra halvlek, vilket han också gör. Och ta tag i det.
Så, det var samma när han var avstängd
precis,
i Champions League.
Det var det jag skulle komma fram till sen också. Det är två matchers avstängningar han fick efter det röda kortet mot Benfica. Där tyckte jag också att hela det mittfältet höll på rasa. Dock så tycker jag att Sergio Busquets i början på säsongen 2012-2013, alltså denna hösten, såg lite sådär och lite oskärpt ut tycker jag. Men har nu efterhand börjat spela upp till sin maximala potential. Och andra sidan får vi inte glömma Andres Iniesta heller, vilket jäkla år han har haft. Det är ju helt fullständigt galet. Alltså han slår sig in nu och börjar sakta, sakta, sakta joina Lionel Messi och Cristiano Ronaldo som de tre bästa fotbollsspelarna. Jag tycker att det är alltså Messi, Cristiano och Andres Iniesta som är där uppe hos oss. Värvningen av Alba har gjort jättemycket just i våra anfallsvapen på offensiv planen, men med tanke på att Alba är sökt upp så behöver ju inte Iniesta söka sig ut mot kanten som han har gjort innan, om ni minns det. Att han hela tiden sökte sig ut och drev in. Nu kan han behålla sin position lite mer inåt mitten och runt straffområdet, vilket är perfekt. Så Busquets och Iniesta.
Sen får man inte heller glömma Iniestas EM som var helt otroligt. För Spanien spelar inte på den nivån Spanien har spelat på innan. Och det var på något sätt Iniesta som gick ut och blev stjärnan i ett lag där man normalt inte har en stjärna, så blev han stjärnan och typ tog laget, kände sig nästan till EM-guld. Så att det ska man inte heller glömma.
När bar Andres Iniesta ett lag på sina axlar, alltså det är ju nästan för svårt för att kunna tro det. Jag menar, det hände ju inte. Iniesta bär ett lag på sina axlar, han är ju utan tvekan EMs bästa spelare. Om inte de här italienarna efter andra omgången påstod att Pirlo skulle vara det, med två kryss var Pirlo EMs bästa spelare. Två kryss hade de. Två kryss. Ja, vad säger du Adam förresten? Det blev för mycket Pirlo där.
Ja, jag säger Pirlo också. Nej, men absolut. Jag håller med er där också. Jag trodde det skulle bli lite mer utspritt nu med tanke på... jag vet att Alex är svag för Xavi och så vidare. Och i alla fall ni två vet ju hur mycket jag gillar Iniesta och hur mycket jag avgudar honom. Men... det går ju inte att komma ifrån Busquets, så det går inte att hylla honom tillräckligt. Han har vuxit ut till en spelare som i mitt tycke, han är viktigare än Xavi.
Jag älskar Xavi som du sa, det är min favoritspelare. Och jag tycker väl han är kanske den bästa mittfältaren som någonsin spelat. Men just nu så är Busquets viktigare än Xavi för både Barcelona och för spanska landslaget utan tvekan.
Jag vill säga att Cesc Fabregas har haft en ganska bra höst också. Så det är synd att han inte hade en bra vår.
Jo, en höst har han, men ser man över hela året så ska han ju inte liksom vara med i diskussionerna. Ja. Nej, men vi är väl ganska överens.
Jag skulle bara vilja säga också att om man ska köra en topp 5-lista i världen av världens bästa fotbollsspelare, så skulle jag sätta Busquets som den fjärde bästa i världen just nu.
Oh, den är vågad.
Före Xavi.
Iniesta och Messi och Falcao som topp 3 då, eller?
Nej, men 4-5 om man tar in Falcao då också. Vi har ju Ronaldo, så sen är det Messi, Iniesta.
Vet ni vad, mina vänner? Jag har fått tag på en bild här som jag alldeles strax ska läsa upp för er på Europas topp 50 bästa fotbollsspelare. Jag tog kort på mobilen på det. Så jag fick bara fram topp 24. Så om en stund så ska ni få se. Ja, jag kan utlova er, det är lite chockerande. Men, ska vi gå över till anfallarna eller?
Ja, vi går över till anfallare. Ska vi, eller jag bestämmer bara att vi kör årets anfallare. Bortsett ifrån Messi, för Messi... Ja.
Alltså, så vi tar inte med honom?
Nej, Nej, men vad fan, alla kommer ju säga Messi.
Ja, jag tänkte säga Quenka, men han skadade ju sig.
Alla. De flesta kommer ju bli uttjatade om vi ska sitta och hylla Messi, för det har väl gjorts ganska mycket ändå. Så vi som ska föreställa lite experter inom just Barca-ämnena, så vi kan väl försöka ta fram någon annan anfallare, även om det är lite svårt. Som har...
Riktigt svårt är det.
Ja, på ett eller annat sätt.
Han har ju gjort mål för 6 anfallare hela det här året. Det är ju helt omöjligt.
Ja, men vår officiellt sett så säger ju alla Messi. Men Messi är liksom någonstans över på någon annan position som ingen riktigt...
Messi-position
har skapat
Messi.
Den, utan ungefär så. Men
vi har målvakt, försvar, mittfält, anfall, Messi.
Ungefär så. Jag kan säga en som jag tycker ändå imponerat, och då säger jag Teo. Han har ju varit en liten favorit hos mig. Det låter som alla är favoriter enligt mig. Jag gillar honom när han var yngre och när han var med försäsongen för ett par tre år sedan med A-laget. Jag tänkte att fasen, det kan bli någonting. Jag läste en del bra om honom och sådär. Så när han kom tillbaka sen från Espanyol och gjorde det bra, då var det ändå många som man trodde skulle gå före honom i hierarkin. Och han var inte på tal om att spela i A-laget. Han var inte uttagen, alltså förra säsongen, till Champions League-truppen då under hösten. Men så fick han chansen på grund av skador i Copa del Rey, gjorde det bra. Och sen så från början av 2012 då, så har han ju han har ju egentligen bara spelat med A-laget. Och gjort det väldigt bra trots allt. Han har ju han har väl blandat och gett en del, men verkligen överraskat med tanke på om man ser till vart han var för ett och ett halvt år sedan typ. Så jag säger Teo.
Ja, då vill jag flika in lite grejer om Teo som jag blev imponerad av som, när jag räknade lite.
Ja, var det målsnittet eller?
Ja, och han har ju spelat en hel del med A-laget, har han ändå fått nu. Men det som är det sjukaste är hur mycket mål han har fått in på den korta tiden han egentligen har varit med A-laget. Och jag räknade ut på antal minuter, för som i senaste matchen så kom han ju in och fick mindre än en minut på planen och han ändå göra mål.
Han spelar väl för 37 sekunder.
82 mål, alla inhopp han gjorde, kände
jag. Ja, och sen så hade vi Champions League-debuten där han första touchen gör mål och sen så gör han bara några minuter senare gör mål igen. Så jag tänkte att om man räknar hur många mål han har gjort på matcher, så är det inte så imponerande kanske. Men då så tänker man, om man istället räknar på minuter eftersom han bara får några få minuter i varje match, så blir det dess mer intressant. Och då räknar jag ut att han totalt har spelat 1403 minuter för Barca i ligan, Champions League och kuppen. Och då har han gjort 11 mål. Och det är 15,5 match som han har gjort 11 mål på, om man räknar det minutvis.
Och ser man till alla matcher så är det 39, och det är ändå ganska bra, för det är mer än mål var fjärde match. Visst, det finns ju många som har bättre, men ser man då till antalet minuter också då, så då är det ju riktigt, riktigt imponerande alltså.
Och just det att han kan komma in, alltså många spelare, jag vet själv från när jag har spelat, att man behöver i alla fall 10 minuter för att komma in i matchen. Men han kommer in och har en minut och han hinner ändå göra mål. Vilket jag tycker är otroligt imponerande. som målskytt då, vilket är den positionen han ska ha. Så att under 2012, så jag håller med dig där att om man räknar bort Messi och kollar på anfallarna, så den som har imponerat mest måste ju ändå vara Teo på den tiden han har fått.
Ja, jäkligt svårt nu med tanke på att vi tog bort Messi från det hela. Jag vet inte, för saken är, om jag ska kunna utvärdera en anfallare så går ju för det första efter målskytte, och när Messi gör 91 mål, det var ju ganska svårt att ta med de andra. Så jag vet faktiskt inte, där sits. Det är några jag har att fila ut på. Jag har Pedro, som jag tycker absolut inte har lossnat alls vad det gäller målprotokollet. Men någon som kopiöst och ständigt verkar inte sluta springa. Han springer ju hela tiden och jobbar. Tar sitt jobb för laget, tar sin markering. Och så har vi Alexis Sanchez som verkligen har varit skadeberoende. Det är ju inget snack om saken. Och formen har inte varit där. Men att hans djupledslöpningar i våra anfallsspel på något sätt gör att... Det har att göra med spelsystemen och allt det här. Det är ju inte samma grej heller för mig att utvärdera. Med tanke på att han inte gör mål, så det är svårt. Och sen har vi Christian Theo som tycker att ut en helt galen vårsäsong. Det är bara att starta ett El Clasico som jag var inne på för några avsnitt sedan. Det var någonting jag blev jättechockerad över. Så han ska givetvis ha cred. Jag tycker Isak Schenka också ska ha cred. Jag tycker han spelade ganska bra mot slutet med. Och sen, ja, jag vet inte, de kapar väl hans ben eller någonting. Och så missar han väl 6 månader där. Så det är några jag har att välja på, men jag kan inte välja just ut någon. Tyvärr, jag kan inte. David Villa kan vi inte ta. Han missar ju hela vårsäsongen.
Ser vi till även i de yngre lagen, så är det ingen snack om att man måste nämna Gerard Deulofeu, som kanske då tillsammans med Alejandro Grimaldo är vår absolut största talang i akademin just nu. Och han har ju smält in 11 mål bara under hösten nu i Segundan, och var ju riktigt, riktigt bra i våras också. Gjorde även en fin försäsong med A-laget. Så det är också ett framtidsman. Och hade han fått lika många chanser som Alexis eller Teo eller Cuenca hade fått i A-laget, så är jag ganska övertygad om att han också hade varit ganska ganska nära att bli omnämnd som en av årets mest lyckad anfallare.
Sen om vi ska gå in på B-laget där också, så skulle jag också vilja ta fram Dongo, som har kommit upp i B-laget nu inför denna säsongen. Och han har inte fått så mycket speltid som han kanske borde fått. Men när han väl, och nu har han haft en skada i slutet. Men när han väl har spelat har han gjort mål i stort sett varje gång han är på planen. Och där har vi en rejäl framtidshopp, skulle jag tro. Och han var otrolig i Next Generation förra säsongen. Och dessutom när man tittar på han i B-laget nu, som han springer. Och det en galet, och lyckas hela tiden få fram målchanser på något vänster och få in den. Så det är också en spelare man absolut ska ha koll på den positionen.
Ja, absolut, absolut. Det finns många. Vi var inne lite på tränare förut. Men om vi säger just sett till året. För mig är det inget snack om att Tito är årets tränare då. Mellan just Pep och Tito. För Eusebio kanske ingen av oss vill lämna i samma mening som någon av dem. Och inte
hade tagit Oscar Garcia för
framgång eller succé heller. Men ja, men han är inte kvar tyvärr. Men vad säger ni då, Pep eller Tito? Är det lika såklart för er som det är för mig att det är Tito som ändå lyckats bäst det här året? Eller det före detta året då?
Ja, jag håller med. Pep hade ju det jobbigt där i slutet också, att han, det var inte samma Guardiola som vi har sett under de 4 åren. Så att, och Tito har gjort ett otroligt bra jobb nu när han tagit över, fortfarande oslagbar i La Liga. Så att absolut, jag håller med, det är Tito.
Ska vi ta lite andra mumsbitar från 2012. Det är väldigt svårt det. Jag vet själv när jag så tänkte på det. Men årets mål, har ni någonting direkt som ni kommer på?
Den är riktigt svår faktiskt.
Det första man kommer att tänka på är, i alla fall för mig, det är ju Adriano. Men det är lite tråkigt att säga det också. Det var ju riktigt, riktigt snyggt. Men
den är väldigt svår. Det är en hel del Messi-mål.
Men det är ju det. Det är så svårt. Han har ju gjort allting. Du borde ha en egen Messi-krönika, känns det som, för att kunna jämna ut allting. Ja, det är ju fullständigt omöjligt.
Ja, det är ju faktiskt det. Jag gillar ju Iniesta, både mot Levante när han bara stegar in och bra rubba in, och där mot
just det.
Mot Alaves var det väl när han bara lyfter den så med bredsidan insida och lobbar in den i krysset. Jag
får säga mina två då i så fall. Samma turnering, ett bortamöte och ett hemmamöte. Vi har Erik Abidals bortamål på Bernabeu i kuppen, vilket för mig var helt otroligt, för jag trodde verkligen inte han kunde göra mål överhuvudtaget. Men frågan är, det var inte december 2012. Det kan det inte ha varit. För cupsemifinalen är ju strax innan våren börjar. December 2011 menar
december
jag.
December 2012 kan det inte för det var ju bara för precis.
Någon. Vi har Abidals bortamål på Bernabeu när han och Alves står och dansar där efteråt. Helt sjukt. Jag kunde inte fatta att Abidal kunde göra mål. Och i den matchen och i cupen igen i och för sig. Sen har vi returen på hemmaplan när Dani Alves verkligen skjuter upp den bollen så upp i krysset att verkligen Ramos skulle gråta. Så allvarligt är det. Det är de två målen jag skulle kunna vilja säga.
Jag håller med nu när du säger Alves mål, för det var ju ruggigt alltså. Och så gör han det såklart i den matchen också. Det var
priceless. Och jag tyckte också att båda firarna till båda de målen när de börjar efter den första matchen, när de börjar med dansen och sen fortsätter de med dansen efter målet i den andra matchen.
Den slår allt. Shakira skulle nog varit avundsjuk i och för sig på denna.
Piqué börjar fundera om han valde rätt eller om han ska gå på någon av sina lagkamrater istället.
En romance i Barcelona-sången i Engström.
Nej, men det är klart, det har varit en del snygga mål, men Dani Alves balja mot Real Madrid i början av 2012, den slår väl ändå det mesta. Om vi tar årets ögonblick då, vad säger ni där?
Jag skulle vilja säga, jag och min bästa vän som är madridista var ute och snackade häromdagen och vi pratade lite Madrid och vi pratade lite Barca. Jag tänker alltid tillbaka på hur Real Madrid aldrig, alltså jag förstår inte hur de tänker, hur de inte kan tacka Raúl González och Guti för allting de har gjort i klubbens historia. Och i synnerhet Raúl, utan tvekan. För mig är ju 2012 största ögonblick, det är ju Peps tack och hej efter Espanyol-matchen på hemmaplan. Det går inte. Så, och den personen han är, och han vill inte ha den uppståndelsen och liksom när alla står och applåderar. Han säger kom nu, det räcker nu, kom igen, låt mig inte stå här och skämmas och allt det. Peps farväl på Camp Nou. Det är mitt år 2012 största ögonblick.
Ja, men det behöver inte vara positivt, men jag håller väl med just tränarbytet där, när man både, alltså inom loppet av några minuter var både frustrerad över att Pep skulle lämna, men sen samtidigt ganska, ska man säga, exalterad över att Tito skulle ta över och ändå glad samtidigt som man
var väldigt
besviken.
Mixade känslor.
Jag har aldrig
svettat
så mycket i hela mitt liv.
Det var tur att de hade det klart så man slapp sådana här några helvetesdagar och spekulationer och diverse. Det hade varit riktigt tungt alltså. Ja, men ska vi lämna 2012 och blicka framåt några dagar då? Nu ikväll som det, när det här spelas in, nu hinner väl inte det gå ut, men ikväll så spelar ju Katalonien landskamp där.
Nu ska vi,
precis, nu ska vi se om jag får med alla spelare, men Valdés,
det är Valdés även, inte med.
Är Valdés inte med?
Nej, han fotskada.
Okej, är det Piqué, Puyol, Bartra, Alba, Montoya är med va?
Sergio Roberto,
Busquets, Fabregas, Xavi och Teo. Som ska spela landskamp, eller vad man nu ska kalla det. Det är ju landskamp även om det inte är någon officiell sådan. För Katalonien. Och de gör ju det med 7 espanjolspelare. Och bara några dagar senare då, nu till helgen, så är det ju
dessutom på espanjols. Dessutom spelar de på espanjols hemmaarena.
Ja, precis. Nu är det ju Camp Nou som gäller i derbyt då, när det Barça mot Espanyol. Vad tror vi om derbyt? Espanyol har inte gått så jättebra den här säsongen. Höjer de sig som de brukar göra?
Vad ligger de i tabellen näst sist?
Ja, de ligger fortfarande under strecket, men under Javier Aguirre så har de ändå kommit igen och gjort det bra och börjat lite en klättring nu. De gjorde ju rätt så bra december månad, men de ligger ändå under strecket. De ligger på 18 plats. 15 poäng, men det är ju bara Celta Vigo som ligger platsen över har ju också 15 poäng, bara ett mindre insläppt mål, så det är ju väldigt tätt där nere i bottenträsket, men man är onekligen inte gått som man hade tänkt sig i alla fall, även om det har blivit lite bättre nu, men vad tror vi, kommer de höja sig som de brukar kunna, kommer det bli en tuff match?
Ett derby är ju alltid ett derby, och det känns som Barça mot Espanyol, det är inte alltid så mycket fotboll i de matcherna. Så att man vet aldrig, även om vi skulle ligga högst upp i tabellen som vi gör nu och de ligger på nedflyttningsplats, så kan det sluta med Espanyol-vinst i vilket fall som, för att det kan gå åt vilket håll som helst, tror jag. Och det ska mest bli intressant att se om vi får se någon fotboll.
Ja. Vad säger du, Armin? Känns det som att Barça är oemotståndliga den här säsongen och inte går att besegra i ligan, eller tror du Espanyol kan bli en svår nöt att knäcka?
Oemotståndliga skulle jag aldrig vilja säga. Jag är en sån som aldrig någonsin tar en seger ut i förskolan. Man rider alltid ut stormen, vilken storm det nu än är. Det skulle inte heller betyda att Barça med all säkerhet förlorar mot Espanyol hemma. Det tror jag inte. Men som Alexandra säger så är det ju mycket som står på spel i den här matchen förutom bara 3 poäng. Det är ju hela Katalonien och hela det här med lillebror, storebrorskonceptet. Och jag, om jag ska vara ärlig, är en supporter som inte brukar avsky saker och ting, utan är ganska ödmjuk i lag. Men när det kommer till Espanyol så blir jag så där. Jag tycker inte om Espanyol för 5 öre. Jag tycker inte om klubben, jag tycker inte om supportrarna. Och hela det här med att de ska utmåla sig själva som att Barça tog Katalonien före oss. Det är det löjligaste jag har hört i hela mitt liv. Om att Katalonien skulle vara enat och att Barcelona ville isolera sig och säga att vi är Katalonien, inte de. Det är bullshit. Och att deras supportrar skriker apord och glåpord och allt sånt där. Glåpord skriker ju alla supportrar, men apljud och allt sånt. Jag är emot rasism till bara max och det mycket går. Om matchen, jag tror att vi med all säkerhet vinner, för att inte dels bara det att så som Espanyol har gått i år, ett tränarbyte och knappt var det 2 omgångar sen, eller om inte förra omgången till och med, Pochettino stack.
Nej, det var ju några omgångar sen. Aguirre har ju varit in 3-4 matcher nu och de är fortfarande obesegrade.
Okej. För Javier Aguirre är ju inte direkt någon tränare som har satt käppar i Barsas hjul. Jag minns ju när han hade Zaragoza och det gick ju liksom sådär. Och sen när han hade Atletico Madrid och vi vann med 6-1 hemma. Och när han sa till Messi redan i första halvlek när vi ledde med 4-1 eller 5-1. När han sa, vilket kom ut senare, liksom, dö, kan du inte lugna ner dig nu, du håller på att döda oss. Javier Aguirre är någon jag inte tror kan göra det. Men det kan vara en otursgrej, bara för att jag sa det nu så kommer det hända. Men jag tror att Barça vinner.
Ni tror inte, eller jag kan säga, jag tror i alla fall att just tabelläget, att Espanyol är otroligt stort poängbehov, kan vara liksom en tändväska som inte är till våran fördel, utan att de kommer vara extremt taggade och göra en sån här riktigt bra match som de kan göra emellanåt mot oss. Jag tror det kan bli rätt så tufft ändå.
Jo, det tror jag absolut. Det känns som att det spelar ingen roll hur dåligt det går för Espanyol. Så fort de möter oss på planen så blir det ett helt annat lag. Och vi får alltid svårt mot dem, känns det som. Så jag tror det kommer bli en svår match. Och det kan gå åt båda håll. Men jag tror vi kommer vinna. Vi borde vinna för att vi ska vara så mycket bättre. Och våra spelare borde vara beredda på vad som kommer ske. Men självklart kommer det kommer inte vara en enkel match som det normalt är när man möter ett bottengäng.
Jag vet inte, alltså, om jag ska vara ärlig. Jag vet inte. Jag minns redan när sista matchen med Guardiola hemma när vi mötte dem. Och så hade de så här, vi ska stoppa Barcelona. Och nej, det ska inte vara någon fest på Camp Nou. Och så, då dänger vi dit med 4-0 om vi ska göra alla 4. Liksom. Jag vet inte. Det är Espanyol. Även om, och jag vet om, jag minns redan när vi förlorade hemma 2009 med 2-0 där. med efter mål. Jag tror det var De La Peña och Callejon. Åh, gud, Callejon. Jag vet inte. Jag har en magkänsla om att vi kommer göra det här ganska enkelt. Vilket jag aldrig haft innan. Aldrig haft innan. Det är vad jag tror.
Nej, vi får se. Vi tog upp det lite i början av programmet och vi pratade lite, eller var inne på det när vi nämnde Iniesta förut. Men det är ju ett annat hett debattämne som kan vara roligt att ta upp. Guldbollen. Iniesta, Cristiano Ronaldo och Leo Messi är de tre spelarna som gör upp om det. Om vi, innan vi alla kan få motivera vad de tycker, vad tror ni? Hur tror ni, för resultatet är redan inne, hur tror ni folk har röstat? Vem kommer vinna?
Messi utan tvekan.
Lionel Messi måste få den. Måste. Och det säger jag inte bara för att han har slagit ett stort rekord som verkligen inte många har slagit. Utan rekordet blev ju liksom mer eller mindre det på alla bekräftat att det är han som ska ha det. För att det finns ju så många som vill att vi, vårat lag, ska dras ner och vi ska förlora och de är trötta på sig och Barcelona vinna. Men så länge den här killen spelar så som han gör så tror jag inte att det händer. Cristiano Ronaldo vann ligan, Lionel Messi vann Copa del Rey. Givetvis väger ligatiteln mer, men frågan är vad vi definierar guldbollen, de här tre kriterierna som nu pratas om. Om det här med han ska vara en stor faktor till att laget vinner titlar och han ska briljera på det på ett sätt som ingen annan gör. Och det tredje minns jag att Mohammed skrev en ganska bra artikel om det här för oss på Svenska Fans, minns jag. Om i Mourinhos kampanj om att Cristiano Ronaldo skulle vinna det år 2000, säsongen 2010-2011 när vi vann dubben där och Real Madrid vann kuppen den säsongen. När Cristiano Ronaldo gör 40 ligamål så skulle han vinna guldbollen utan tvekan enligt Mourinho. Men nu när Messi har gjort nästan tredubbelt mer än vad Cristiano Ronaldo på egen hand har gjort. Så det måste gå till Lionel Messi. Det måste gå till honom. Det bara måste.
Ja, jag håller väl med vad jag tror att jag tror att det inte är någon som kan utmana Messi. Och är det någon som gör det så tror jag det är Iniesta. Och det är vad jag tror alltså. Just med tanke på hans EM. Jag kan tänka mig att en del journalister ändå håller det som det absolut största. Ja, den största fotbollshändelsen. Och då var han väldigt bra. Så han har inte varit lika skadebenägen heller. Och han har varit väldigt, väldigt bra det hela året. Så en del journalister tror jag ändå. Och även ja, spelare, lagkaptener och så. Har satt sin röst på Iniesta före Messi. Men ja, vi får se vad det blir.
Jag tror att det kommer bli Messi 1, Ronaldo 2 och Iniesta 3. Även fast jag själv tycker det borde vara Messi 1, Iniesta 2 och Ronaldo 3. Och anledningen är väl att av den att Messi och Iniesta spelar i samma lag. Vilket gör att det är enklare, eller blir enklare att Ronaldo får mer röster än vad båda dessa skulle få. Nu blir det väldigt förvirrat, men i alla fall att Messi kommer vinna utan tvekan. Jag ser ingen som helst möjlighet att han inte vinner det här priset. Det borde bara då är det någonting som har gått fel och då borde man sluta ut priset om Messi inte vinner det år efter det han har gjort. Sen tycker jag att Iniesta för mig går före Ronaldo av den anledningen att visst, Ronaldo vann ligan. Messi och Iniesta med klubblaget vann bara kuppen. Men Messi har som sagt det här otroliga rekordet. Och sen bara av att se Messi varje vecka så inser man att han utan tvekan är den bästa spelaren i världen. När det kommer till Iniesta så har han EM som ni var inne på. Att, där han på stort sett på egen hand nästan till tog Spanien på sina axlar och vann det där EM-guldet. Och det sättet han gjorde det på, och plus att han har varit skadefri och varit otrolig hela säsongen, gör att jag skulle sätta honom högre upp än Ronaldo just för tillfället. För det Ronaldo har varit bäst på innan har ju varit att han har gjort flest mål. Men nu har till och med Messi gått förbi honom i det också. Så att för mig för tillfället, Ronaldo är en fantastisk fotbollsspelare, en av de bästa i världen. Men jag tycker bara han är tredje bäst i världen. Eller näst bäst i världen eftersom Messi inte är människa.
Jag fick ta på kriterierna här förresten. Som, det är ju det är förbundskaptener, landslagskaptener och en journalist per land som röstar. Det är ju blivit en röstning för vår jury, minns jag. Nu är det ju en röstning och det hela. Det är ju 5 kriterier tydligen. Och nummer 1 är hur laget har presterat. Nummer 2 är vilka titlar som har vunnit. Och nummer 3 var vilken nivå av briljans som den här spelaren... det där med hur speciell han är och hur mycket han utmärker sig själv gentemot andra. Nummer 4 är om spelaren är fair play. Och nummer 5 är hur karriären sett ut genom åren. Där finns det ganska mycket att fila på. Givetvis, men det spelar ju absolut ingen roll. Lionel Messi fyller ju upp det är varenda en i princip. Och för mig så går ju fortfarande en ligatitel för en cuptitel. Men då pratar vi en kriterie och då är de 4 andra resterande kvar. Så det måste bli honom. Så han måste få sin 4:e guldboll. Annars kommer inte jag gråta, för 2010 minns vi alla. Om vi nu ska ta den här titelprioriteringen när Spanien vinner VM och Wesley Sneijder är alltså en final ifrån att ta sin 5:e titel år 2010. Så guldbollen gick ju ändå till Messi. Och jag menar, vi skulle Sneijder haft den, jag hade accepterat utan tvekan. Men nu blev det ju Messi bara för att han briljerar på ett sätt som ingen annan gör. Så.
Där skulle man ju också kunna se att Xavi hade tagit den.
Även Iniesta också, som också var väldigt, 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 väldigt bra i VM. Fast han var lite mer skadebenägen. Det var Xavi som tog Barca till den ligatiteln på ett annat sätt än vad Iniesta gjorde. Med Messi framförallt och som kompanjon. Men det låter som vi ganska...
Var det ett år Messi inte skulle vinna guldbollen, så var det 2010 på grund av att han underpresterade egentligen inte i VM, men hans lag underpresterade i VM. Och det var väl egentligen det året, men han vann den ändå och det han förtjänade, men han förtjänade ännu mer nu, så att, det är väl utan tvekan Messi.
Det börjar dra iväg lite på tiden, närmare oss en timme. Ska vi dra slutligen bara om ni får säga tre saker var då som ni hoppas på inför 2013. Det får vara vad som helst, titlar, värvningar. Att Montoya gör ett hattrick mot Real Madrid, vad som helst. Tre saker. Vi börjar med Armin då. Du känns taggad.
Är det vad jag hoppas på eller vad jag vill komma hända eller vad jag tror jag kommer hända?
Som du hoppas, eller det går väl hand i hand alltihopa.
Okej. Då hoppas jag att vi inte värvar någon under transferfönstret nu i januari. Jag hoppas att vi tar alla 3 titlar. Jag hoppas att Tito blir frisk också förresten. Det är ju viktigast för allting. Jag hoppas att Neymar värvas in i sommar. Verkligen Neymar kommer i sommar. Och att han slår sig in fort som satan. Så vi sitter här om 1 år och ska gå igenom detta igen och säga fy fan vad bra Neymar var under hösten. Ja. Så det är vad jag hoppas på.
Alex, vad säger du?
Först och främst hoppas jag att Villanova blir frisk. Kommer tillbaka och att Abidal får komma tillbaka på planen. Och... håller en bra nivå och att han fortsätter att vara frisk och må bra. Och sen hoppas jag att vi slussar in de här ungdomarna, att Montoya och Barca får mer speltid och blir mer mogna och mer redo för att ta över och få riktiga A-lagsplatser eller mer speltid och allting. Och sen så hoppas jag att vi vinner alla 3 titlar.
Ja. Om jag får säga mina då, jag tar för givet, eller inte för givet, det lät nonchalant, men det känns ju som att Tito är på väldigt god väg att bli frisk. Det ryktas ju redan om att han ska vara tillbaka i slutet av månaden, så jag hoppas att era lyckönskningar räcker för det. Så jag säger först att Abidal får göra comeback på Camp Nou. Önskar att jag vore där, det är svårt att pricka in kanske, men alltså de sekunderna när Abidal kliver in på Camp Nou, oavsett vad det är för match, det ögonblicket skulle vara helt, helt magiskt. Sen hoppas jag såklart att vi vinner titlar, precis som ni sa, men är det någon jag vill ha mer så är det väl Champions League. Och så hoppas jag att Deulofeu börjar slussas in i A-laget nu under 2012, oavsett om Neymar kommer. För mig, jag har ingenting emot honom så sett, men jag vill samtidigt inte heller att det stoppar Deulofeus utveckling, men Det är nog fler chanser att börja slussas upp i A-laget under det året. Det är väl nummer tre då.
Ganska bra lista för det, eller bra önskningar från er båda faktiskt.
Ja, det är lite tråkigt att ha tråkiga eller dåliga önskningar liksom.
Ja, det är klart. Klart man ska gå, vi kan lika gärna önska att Wayne Rooney kommer nu i januari, men det är ändå.
Och jag önskar att Bojan kommer tillbaka. Oj. Och Jeffren.
Det önskar alla tjejer som håller på Barca, vet du.
Ja, men det, ja.
Armin, vill du avsluta med någonting innan vi säger tack och bock?
Så jag får tillstånd att runda av hela det här och så. Okay. Den här är ju ganska off topic, det är ju inte så mycket Barca, men jag kan lova er, kära lyssnare där, ni kommer verkligen höja era ögonbryn. Jag fick tag på en Top 50 football players of 2012 stod det, och jag tog kort med mobilen på datorskärmen, så jag fick bara plats med 23. Och det här är det sjukaste jag sett. Det är för övrigt Trollfotboll som ligger bakom där. Ifall ni inte vet vilka Trollfotboll är, så är det en sida på sociala nätverk som gillar att göra narra av fotbollsspelare, där Busquets har blivit hånad för filmandet, Peppe har blivit hånad för att han är mördare, och det är mycket Emil Heskey och mycket Premier League. Men okej, jag ska dra några här i början här. Vi har nummer ett, Lionel Messi, har vi. Det är ju ingen snack om saken. Nummer två, Cristiano Ronaldo, inte heller något snack om saken. Nummer tre, Andres Iniesta, inte heller något snack om saken. Men till er två här, gissa vem som är nummer fyra. Kör en gissning.
Mario Balotelli.
Nej, herregud, så överdriver ni inte. Alex?
Ingen aning.
Andrea Pirlo är nummer fyra. Arturo Vidal är nummer fem. Nummer sex är, och lyssna nu är inte ens Xavi nummer fyra eller nummer fem. Marco Reus, Borussia Dortmund, är på
alltså,
nummer
Marco Reus är väldigt duktig. Jag tycker han förtjänar en plats så högt upp snarare än vad Arturo Vidal gör.
Så Xavi ska vara nummer sju?
Nej, jag säger inte att Reus är bättre än Xavi, men jag säger att Vidal är ett större ögonblick.
Adam, det blir värre. Jag förstår det helt och hållet, det är jättestor talang, men det kommer bli värre, så du vet. Nummer åtta har vi Robin van Persie. Nummer nio, Radamel Falcao. Nummer tio, Robert Lewandowski. 11, Toni Kroos. Och nu kommer den. Nummer 12, Sami Khedira.
Ja, jag trodde du skulle säga Xabi Alonso, men...
13, Yaya Touré. 14, Xabi Alonso. 15, Lukas Piszczek.
Vad sa du, Lukas Piszczek?
Högerbacken i Dortmund, ja, absolut.
Han är duktig, men...
16, Thomas Müller. 17, Zlatan Ibrahimovic. 18, David Silva. 19, Mats Hummels. 20, Frank Ribéry. Och 21, 22, 23, den här var ju helt galen. 21, Sergio Aguero. 22, Sergio Ramos. 23, Wayne Rooney. Så avslutar jag verkligen 2012.
Ja, det är det. Och utan att vi fördjupar oss i det, så kan vi väl säga tack och bock, och så lämnar vi Armin av hans vrede för sig själv, så får han slå banka lite i väggarna eller vad han nu vill göra i Mundal. Ja, vi säger väl så, på återseende.
Bona nit!
Hi, we hope all of you had a great time playing football at Real Madrid Foundation School. Merry Christmas and Happy New Year!